utrusta oss också, Fader. Bara hjälp oss att få tag på det som du har och det som du vill göra, Gud. Vi prisar dig för dig just nu. I namnet Jesus. Amen. Amen. Vad kul att ni är här och att ni kom redan första kvällen så. Vi har väl en grupp på typ 20 pers som ska göra den här helgen, någonting sånt där tror jag. 23, 24 eller vad det är som är anmälda. Och så att det kommer dyka upp, de som inte är här ikväll dyker upp imorgon också sådär. Och hela tanken med helgen, vet ni, är ju att göra det lite mer avskalat på något sätt. Och ni som har varit med på våra helande helger förut kommer ju märka att det här är ett lite annorlunda upplägg än vad vi har kört då, för att då har vi brukat köra med vilstolar och förbönssamtal och alla såna här saker, va? Och vi har känt att vi ska göra på ett lite annat sätt den här gången och sådär då. Och så. Det är alltid samma budskap, men det finns ju många olika sätt att jobba på det. Och hej på dig. Själva tanken är ju att det ska vara soft så här. Det är så mycket lättare att ta emot ifrån Gud när man upptäcker hur avslappnad Gud är. Jag tänkte på det, att det är svårt att vara väldigt spänd och ha frid samtidigt. Det är svårt att ha väldigt mycket prestige och samtidigt vara väldigt väldigt fridsam och vänlig, eller hur? Och därför är det väldigt gott att Gud är Gud. Och Gud är väldigt relaxed på något sätt. Och det är tanken att den stilen vill vi ha den här helgen. För att jag upptäckte att det är mycket, mycket lättare att ta emot ifrån Gud när man är lite mer avskalad själv, eller hur? Har du någon gång försökt att komma och bli berörd av Gud med en massa masker? Och en massa prestation i vägen och en massa spänningar och sådär. Det brukar inte funka något jättebra. Det finns de som försöker och sådär. Men när man har försökt tillräckligt länge och pressat på tillräckligt länge egen kraft och inte det funkar, då brukar man kunna slappna av och släppa taget lite grann. Och jag tror att det som var ämnet för ikväll är Guds villkorslösa kärlek. Jag behövde ju sätta någon titel på de här passen, kom vi överens om. Jag tror jag sätter Guds villkorslösa kärlek på den här kvällen. Och på något sätt så är det det som jag bara vill börja med att tala om. Det är ju så, vet ni, att vare sig vi tänker på det eller ej, så har vi vissa grundvärderingar som vi läser Bibeln utifrån. Jag vet inte om ni har tänkt på det. Men det ibland säger människor ungefär sådär att jag läser bara Bibeln, och så kommer de och ger mig något ord så här, som de vill ofta korrigera mig då eller tala. Och då brukar jag säga, ja men det gör du. Du läser ju Bibeln. Men samtidigt så läser ju Bibeln genom dina glasögon. Det är för att det finns ingen som bara läser Bibeln rätt upp och ner utan tolkning, utan du måste ha någon typ utav tolkning när du läser Bibeln. Jag vet inte om du har tänkt på det, men det finns ju ingen som har det vi kallar liksom en jämn läsning av Bibeln så att alla bibelord väger lika tungt, eller hur? För då hade du inte kunnat ta klädesplagg av två olika sorter på dig, och du hade varit tvungen att följa vissa regler när du går på toaletten och sådär, va? Och det är ju rätt skönt att vi slipper det, tycker jag. Och det betyder det att det finns alltid vissa grundsanningar och vissa grundstenar som vi har när vi läser Bibeln, när vi bygger vårt kristna liv. Och en grundsten som är otroligt viktig när vi jobbar med helande. Och nu kommer ju det här både beröra helande för dig, vet du. Men också att vi kommer göra en del olika övningar nu under helgen, och vi kommer gå in mycket mer på dem också imorgon här. Det blir lite utav en, på att säga, fristående mjukstart här ikväll på något sätt så här. Men det blir liksom tanken. Jag vill alltid att det här ska ligga som en grund, för att har man inte fattat någonting annat, va? Men man förstår att Gud är villkorslös kärlek hela tiden, så löser sig mycket. Och det är ju någonstans den absolut viktigaste grundstenen som vi behöver ha. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Det är liksom så viktigt att du förstår att Gud älskar dig, och hela hans handlande, allt det Gud gör, bygger på och är fokuserat runt omkring det här att Gud älskar. Och jag skulle egentligen bara börja med att läsa här ifrån första, eller inte bara egentligen, jag ska göra, läsa ifrån första Johannes brev, kapitel 4, vers 10. Så står det så här. Och jag tycker det är så gott, för det är så befriande, att kärleken består inte i att vi har älskat Gud, utan i att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Tänk om Johannes hade vänt på det här, vet ni, och sagt att kärleken består inte i att Gud har älskat oss, utan att vi har älskat Gud och gett honom ett perfekt liv. Då vore det jobbigt, för då skulle ingen av oss kunna vara här, eller hur? Vi sitter ju alla här med olika typer av sprickor, olika typer av brister, olika typer av saker i våra liv som inte funkar. Och ibland behöver man inte en massa omständigheter att vara frustrerad på, för man kan tycka att man själv är en sån strulpelle eller liksom nisse, va? Att man har nog av problem med sig själv. Och det kan vara svårt ibland att förstå hur Gud älskar den röran som är mitt liv. Någon som känner igen sig det? Skönt att det var någon som nickade här i alla fall. Så det är inte bara jag som kände igen mig där. Men det är så viktigt att du förstår att när Gud definierar kärlek, så börjar han aldrig med att definiera våran kärlek till Gud, utan han börjar med att definiera att kärleken består inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Det står ju så i evangelierna, när de frågar Jesus vilket är det största budet under lagen, och det var ju att älska Gud av hela din själ och hela ditt hjärta och all din kraft och allt, och din nästa som dig själv. Men vad folk ibland missar är att det är det främsta budet, men det är fortfarande lagen, eller hur? Och du står ju inte under lagen. Vi har aldrig varit kallade till att predika lag och evangelium. Vi har varit kallade till att predika bara evangelium. Och i evangeliet så finns det någonting som är mycket större än att du älskar Gud och älskar din nästa. Det är att Gud först har älskat dig. Ja. Och du vet, bara den kärlek som inte förändras av ditt beteende har kraft att förändra ditt beteende. Har ni tänkt på det? För att om ditt beteende har kraft att förändra Guds kärlek, så betyder det ju att ditt beteende är starkare än Guds kärlek. Men eftersom ditt beteende inte kan förändra Guds kärlek till dig, utan Gud ständigt bara öser på med villkorslös kärlek, och att det är uppenbart att se att han har sänt sin son till försoning för din synd och tagit bort och korsfäst alla dina problem i Kristus, så betyder det ju att du lever i ett ständigt flöde ifrån Gud hela tiden. Det finns bara en villkorslös kärlek in i ditt liv precis hela tiden. Och därför att Gud har försonat din synd, så är det till och med så att ditt misslyckande, dina problem, kan vara den bästa öppning som Gud har, vet du, för att röra vid dig. Om du låter honom. Och det här är så viktigt, vet du, att om du inte får tag på någonting annat under hela helgen, så har du liksom fått tag på det mest avgörande. Om du har fått tag på det här. För att då finns det liksom ett flöde från Gud hela tiden in i ditt liv och igenom ditt liv. Jag tänkte på det, jag var på Hönö igår, ute, ni vet, i Göteborg, där ute på ute på öarna, det är ju Hönö och Fotö och allt vad det heter och sådär. Och jag var där ute och predikade igår kväll och sådär och tog planet hem i eftermiddags. Men när jag kom ut dit på kvällen, vet ni, så var det så att jag hade varit i Stockholm några dagar. Och sen så satte jag mig på tåget och åkte ut till Göteborg. Och då sa de, vad bra att du kommer Martin. Vi har liksom tänkt, vi kör några hembesök här innan liksom. Innan du går igång och predikar ikväll och sådär. Så att det var bara av tåget, äta lite snabbt och sen så åker vi och ber för folk. Och sen så tänker jag att det var skönt. Nu liksom hinner man ladda om lite grann inför mötet och kommer nästa samtal så här. Och sen så hinner jag precis få den här välsignade koppen kaffe som jag alltid behöver för att kunna predika. Och sen är det bara att köra igång. Och så upptäcker jag att de kommer inte köra någon lovsång här heller, va? Utan det här blir mer som ett föredrag nu, så jag hinner liksom inte värma upp med någon lovsång heller, utan det bara går igång direkt, va? Och jag måste säga att jag kände mig lite småseg så här. Men det gör ju ingenting om jag känner mig lite småseg, för Guds kärlek är ju densamma i alla fall. Det är ju samma flöde från Gud, samma kärlek som verkar, även om jag känner mig lite seg. Och så fick vi bara liksom, vi fick en massa vittnesbörd igår kväll om liksom människor som Gud hade rört. Vi förvillade upp det så att jag körde först en timmars föredrag ungefär, som de sa. Och sen tog vi ett break och käkade lite godis och chips och sådär. Så blev det kanske någon kopp kaffe till då. Och sen så efter det så sa vi att nu liksom går vi rätt in och bara betjäna människor. Så vi gjorde lite så här... Vi var lite, vad heter han, Sean Bolts wannabes igår, Jocke. Så vi läste folks brev, eller på så här. Vi liksom plockade ut folk och läste dem profetiskt och betjänade och så här, hela kvällen. Och det var så fantastiskt. Men det som gör att det funkar som det gör är ju inte för att jag är så där jättefantastisk. Och de flesta av er här känner ju mig, så den illusionen har ju spruckit för länge sedan här, eller hur? Men vi har en fantastisk kärlek från Gud som är densamma oavsett hur livet ser ut. Och det kan till och med vara så här att de av oss som har kommit hit idag, en del av oss kanske, en del av oss eller er kanske känner att det är kanon just nu. Allting funkar jättebra. Och någon annan kanske säger att det funkar jättebra, men egentligen så sitter du och känner att det är skit just nu. Det är jättetufft just nu. Jag står i en massa situationer som inte jag har en aning om hur det kommer lösa sig. Du kanske är i en situation där du har misslyckats eller saker händer som inte du hade räknat med och sådär. Vi är ju på olika platser då, i livet. Och då är det gott att veta att Kristus är densamma igår och idag och så och till evig tid. Jag är inte alltid densamma varje dag. Du är inte alltid densamma varje dag, eller? Utan du har dina bra dagar och dina dåliga dagar. Men han har inte så många dåliga dagar, Jesus, faktiskt. Och det här är så viktigt att du får tag på. Får du tag på det här, vet du? Och jag menar inte bara intellektuellt, för jag fattar ju att var och en av oss skulle kunna stå och rabbla det här en kväll som denna. Men det är en sak att ha fått tag på det här uppe, va? Det är en helt annan sak att ha det som en grund i hjärtat. Och ibland så behöver man påminna varandra och påminna människor om detta. Jag var i Stockholm här i veckan, vet ni, och då ringde jag en kille och han mådde fruktansvärt dåligt så här. Och så kommer jag till honom och så sitter vi där och pratar. Så sa jag det till honom att du vet, så här kan vi inte hålla på. Du kan ju inte sitta här inne, utan nu liksom rakar du dig och klär på dig och så går vi ut och hittar på någonting här. Så jag fick ju dra med han ut och sen och sådär, för att det var en vän till mig. Han står som i tjänst och liksom fungerar ganska starkt med Gud på olika sätt, va? Och bär ganska mycket och så. Men det var bara det att han hade fått en smäll av livet helt enkelt. Och så tyckte han att han hade blivit bortglömd av Gud. Fast egentligen inte var så att han hade blivit bortglömd av Gud. Han hade bara glömt bort hur mycket Gud älskar honom. Så Gud hade inte glömt bort honom eller vänt sig bort från honom, utan han hade glömt hur älskad han var av Gud. Och han hade glömt att vända blicken till Guds kärlek. Och så började han se på sig själv istället. Och det är klart, hade jag varit honom och sett mig själv i spegeln, hade jag också blivit deprimerad. Men poängen är att det är ju hela tiden att ha blicken fäst på detta. Det är en grund både för dig som är här för att ta emot helande, för dig som vill växa i helande, för dig som vill växa i det profetiska och i att höra Guds röst, vet ni. Så är hela tiden nyckeln att bara hela tiden leva grundad och fokuserad på Guds kärlek. Därför att ju mer du ser Guds kärlek, ju mer kommer de andra sakerna flöda naturligt. Ju mindre du ser på Guds kärlek, desto mer kommer ingenting flöda naturligt, och då får du pressa på en massa själv. Får ni tag på det jag försöker säga här? Det här är jätteenkla saker egentligen, men det är så enkelt att vi missar det. Jag slutar aldrig förvånas över det. Jag står och predikar ibland Kristus i oss här. Att universums herre, han som har skapat allt och uppehåller allt och har all makt i himmel och på jord, bor i oss. Och så hör man ibland människor som, så förstår man att människor sitter och tänker, ja men det där kan jag liksom. Gå vidare till djupare grejer. Så du menar att det finns någonting som är svårare att tro på och förstå än att universums herre, den allsmäktige, bor i dig. Men det är så enkelt. Det är så självklart. Och vi har tänkt på det och hört det så många gånger att vi fattar inte att det är många gånger att det är de här sakerna som har kraft att förvandla våra liv. Utan vi tror att ju mer komplicerat det är, ju mer det handlar om mig och ju mer jag måste göra för att få till det, ju mer andligt är det. Men det är precis tvärtom, kära vänner, att det som är det djupaste och det starkaste du någon gång kan uppleva, det är det som Gud har gjort för dig i Jesus Kristus. Tänk att hans kärlek inte består i att du har älskat honom, utan i att han har älskat dig och sänt sin son till försoning för dina synder. Jag kommer ihåg när jag kom till Arjeplog här. Jag lånade lite grann, Oskar. Du är med i mitt exempel här. Visst är det okej? Okay? Det är alltid bra att ställa sådana frågor framför en grupp så här och inte fråga innan. För då vet jag att då säger de ja, va? Men det var så här, vet ni, att när jag kom upp till Arjeplog så tänkte jag att jag ville liksom ha en predikoserie på det här med nya skapelsen. Och jag tänkte jag skulle ha en 4 möten på det här med nya skapelsen, men det blev 5 år, liksom en predikoserie på nya skapelsen och nya förbundet så här, va? Och Kristus och så där. Vi kom liksom aldrig ur det, för vi märkte att det är hela grejen. Och så när jag höll på att predika det här i början, vet du, då liksom Oskar, han undrade vad jag var för nisse liksom. Så här. Han sa liksom, vad är det med Martin? Alltså, har han ingen disciplin i livet? Liksom? Han predikar inte bön och fasta och att man ska skärpa till sig. Så här. Har han ingen karaktär, den här killen? Och det hade han kanske rätt i för sig. Jag inte hade så mycket karaktär. Men efter ett tag så märkte både han och resten av församlingen, i alla fall de flesta i församlingen, att det är rätt bra ändå att det inte hänger på mig utan att det hänger på Kristus. För det blir inte så slitsamt att vara frälst då. Det blir inte så mycket prestation i att vara frälst. Jag behöver inte hålla upp någonting då, vet du. Jag behöver inte låtsas att jag har liksom allt mitt på det torra och att allting funkar. Utan det bara faller av. Därför att jag ser att det här bygger på att han älskar mig. Och han älskar mig inte mer när jag gör rätt. Och han älskar mig inte mindre när jag gör fel. Och mitt värde stiger inte för att jag har ett lyckat liv. Och mitt värde minskar inte för att jag misslyckas i livet. Även om mitt liv kan bli skadat då. Men han är ju hela tiden där för att lyfta oss då. Och jag bara känner att det är så viktigt att vi får tag på det här så att det landar. Om vi går vidare här och läser ifrån vers 16. Ja, exakt, samma kapitel. Det är bra att du är vaken, Kalle. Första Johannes brev 4, verserna 16. Till och med 17 så står det så här. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tro på den. Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud, och Gud förblir i honom. I detta har kärleken nått sitt mål hos oss, att vi är frimodiga på domens dag. Det är sådan här när, sådan är också vi i den här världen. Här läste vi att vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tro på den. Jag tycker det är som härligt, för Johannes gör ju inte ett påstående där han säger sträva efter att lära känna Guds kärlek, utan han säger vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tro på den. Och ibland så kan det vara bra att påminna sig om att man är troende. Har du tänkt på det? Du känner den kärlek som Gud har till dig. Och vad är den kärlek som Gud har till dig? Jo, det läste vi, att han har älskat dig och sänt sin son till försoning för din synd. Och vi tror på den kärleken. Det kan vara bra att komma ihåg det, att vi tror på den kärlek som har sänt sin son till våran frälsning och försonat vår synd, tagit bort vår skuld och gjort allting nytt för oss. Det är alltid bra, för då vet man att ingen somnar, va? Men du vet, det finns något i det här, va? Vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tro på den. Gud är kärlek. Gud är kärlek. Det står inte att Gud har kärlek, eller det står att Gud är kärlek. Gud är kärlek. Fullkomlig kärlek hela tiden. Det står att Gud vredgas. Det står att Gud har en massa karaktärsdrag. Men ska man komma ner till kärnan utav vem Gud är, va? Så är Gud kärlek. Och att förbli i den kärleken här handlar ju inte om vad du presterar. För du kan ju inte prestera för att få tag på villkorslös kärlek. För då är ju kärleken villkorad, eller hur? Utan du får tag på den här kärleken. Precis som vi läste här, genom att tro på den. Och så står det att den här kärleken har ett mål. Och det är att du ska vara frimodig på domens dag. Så tanken, vet du David, när du hör om domens dag här, det är att du ska känna yes, nu kommer domedagen. Det kommer bli så underbart med domedagen. Det är inte alla som tänker så när man hör domedagen. Men jag ska förklara varför det kommer bli väldigt underbart för dig. Ja, det står i och för sig att sådan här är sådan här vi i den här världen. Men om man ska lägga ut den här texten lite grann, så är det här, kommer ju det här vara en otroligt riggad rättegång. Om man nu ska tala om det på det sättet. För att det är din pappa som är domaren. Det är ju inte många juridiska system som tillåter. Om jag skulle liksom, min son ställs inför rätta, så är det jag som ska liksom vara domaren. Och sen är det våran bror, det vet du, som är försvarsadvokaten. Det står så att detta säger jag till er för att ni inte ska synda. Men om ni syndar har vi en advokat som för vår talan inför fadern. Och han är försoningen för våra synder. Men inte bara för våra synder, står det, utan också för hela världens. Det är första Johannes, vet ni, 2, verserna 1-2. Så det är din bror som är din advokat. Och åklagaren, han är som arbetslös, så han dyker inte upp på den här rättegången. Utan han befinner sig på en varmare plats, kan man säga, vid det här tillfället. Och så har du den helige ande som en fantastisk hjälpare och en sky av vittnen som står och hejar på. Och en massa änglar som är som tjänstande, som är där för att betjäna dig. Det är ett rätt bra läge, eller hur? Och därför att du har blivit försonad med Gud, vet du, så är du lika ren, lika helig, lika trygg, lika säker inför Gud som Kristus själv. Ja, men om du säger så kan jag bli högmodig. Ja, det kan du, om det är ditt fel, vet du. Men det är ju inte ditt fel att det är så här. Du är välsignad, rättfärdig, helgad, smord och allt sånt här, va? Och det är inte ditt fel. För Jesus gjorde det utan att fråga. Han gjorde det innan du visste vad som skulle hända. Eller hur? Hur många av er här inne, ni behöver inte räcka upp handen såklart och säga, men ni kan fundera på det. Visste vad korset innebar och vad ni blev frälsta till när ni tog emot Jesus? Det är ingenting som vi fattar direkt, eller hur? Utan man fattar ju mer och mer av det här ju längre man lever. Det är precis så, vet du. Du växer i uppenbarelse. Du växer i förståelse. Du växer i insikt. Du växer i vishet. Och det du kommer se mer och mer, det är ju att Kristus är urbilden. Du är avbilden. Därför är det så att när vi skådar Herrens härlighet med avtäckt ansikte som i en spegel, så förvandlas vi till en och samma bild. Varför som i en spegel? Jo, därför att när du ser Kristus ser du dig själv. Och det vi kallar helgelse handlar helt enkelt om att Kristus läker och befriar och löser dig från allt i ditt liv som inte är likt honom. Och det handlar inte om dig, utan det handlar om upplevelser och saker som har hänt, och det handlar liksom om syndens konsekvenser. Men du som person har blivit gjord helig. Så det är rätt skönt att kunna veta det, att du kan vara jätteglad och frimodig när du tänker på domedagen. Jag tycker i alla fall det är jättehärligt. Så många gånger, vet ni, när jag är ute och liksom reser och så här, jag ska till Finland här nu nästa vecka. Och då ska jag predika, och sen så håller vi på med lite, jag fick liksom en idé här för ett tag, vi kör lite tv-program och sådär, och jag ska göra en undervisningsserie på tv som ska ut och så här till hösten, och då ska vi göra ett intervjuprogram här först och så där. Och då var det ju en lång procedur för det där, för att jag ska intervjuas på telefon och sen så ska jag liksom in och så ska jag hålla på, så vill de att alltså, sminka oss också. Och det kan jag förstå, när jag ska vara med i tv, det är ju ingen vacker syn, så att jag förstår att de kan behöva en makeover på något sätt, va? Jag trodde först att de skulle föreslå plastikoperation också, men Gud älskar mig ändå, va? Men i alla fall så är det så att du kanske behöver en makeover i kristen tv, va? Men när du kommer inför din himmelske fader så har Kristus redan gjort dig fullkomlig. Om du kan ha det här som en grund i ditt liv, att Gud har älskat dig på ett så fullkomligt sätt och gjort allt färdigt, så får du en väldig frimodighet. Du vet, ibland så tror människor att när jag ber för sjuka eller betjänar människor, vi har sett mycket under och tecken de sista veckorna och fått vara med och tala in i en hel del människors liv och liksom vara med. Jag har ju lite så här handledningsgrupper av olika profetiska människor som jag träffar regelbundet och så här i olika delar av Sverige. Så vore det så lätt att kunna tänka, vem är jag som ska vara med och göra detta? Ja, det är väldigt enkelt att svara på, jag är ju ingenting. Men Kristus har fullkomnat denna nolla genom att sätta en etta framför. Och det gör att jag behöver inte fråga vem är jag, utan jag frågar vem är han. Därför att sådan han är, sådan är jag också. Och därför så kan jag alltid ha en frimodighet när det gäller att betjäna människor också. För jag har en trygghet i att han alltid är med mig och ingenting kan skilja oss från Guds kärlek, eller hur? Men ibland så vänder människor på det där och så tror de att jag har fått en frimodighet i Gud för att jag har pressat på, va? Jag har liksom fått tag på det, jag har bett mig igenom, jag kan Bibeln och jag har liksom mitt på det torra och jag har som inga problem, utan jag svävar liksom ner för trappan på morgonen och hämtar mitt kaffe. Men skulle det och så lyser jag självlysande när jag tar med kläderna på natten så att jag ska sova. Men det är inte så det funkar, va? Och därför så är det väldigt gott att komma till den här punkten i livet att man slutar försöka skärpa till sig och bättra på sig och bli så trygg i att man kan vila i att Kristus har gjort ett fullbordat verk. Och att du kan vara så trygg i att domens dag för dig innebär att du får uppleva den himmelske faderns krav. Och så står det vidare så här, vet ni, att rädsla finns inte i kärleken. Utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Rädslan har ju samman med straff. Och den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Har du känt dig rädd någon gång? Är det någon som har upplevt att man till och med ibland har tänkt sig att rädsla i relationen till Gud är något lite positivt? För om jag är lite rädd så kanske jag skärper till mig mer. Om jag inte är riktigt trygg och riktigt säker så kanske jag gör bättre. Och jag slutar aldrig förvånas över detta, vet ni, så här, när man är i olika församlingar och har jobbat och sådär. Att en del människor, de vill ju komma till kyrkan och få stryk på söndag. För om jag skulle komma till kyrkan här och stå och skälla ut folk och tala om för dem allt de har misslyckats med och allt som inte funkar och allt som de måste skärpa till sig med, då kommer folk fram och säger det var liksom bra predikat. Det var mer sånt vi behöver där. Det var radikalt. Du vågar säga som det är. Men om jag kommer och säger så här: Jesus har gjort allt färdigt för dig. Du är älskad. Du kan vara trygg i Gud. Han älskar dig, han har välsignat dig. Då finns det någonting i människor som har svårt att tro på detta. Har ni känt det någon gång? Att ibland är evangeliet så goda nyheter att det är svårt att tro på det. Jag har en vän till mig, han är evangelist i Finland. Och han sa till mig så här: det är så gott att få prata med dig, Martin. Så här, vi brukar sitta, för att han är också mycket fokuserad på det här med att predika försoningen och Guds nåd och sådär. Men ibland säger han, ibland tror jag att jag är knäpp, va? Därför att ibland känns det som att man hör så mycket andra budskap än detta. Att jag tänker att är verkligen evangeliet så här goda nyheter? Men det är precis det som är grejen. Att evangeliet är så goda nyheter att vi kan inte tro på det. Om inte den helige ande kommer med en uppenbarelse. Men det finns någonting i oss människor som har haft fruktan som drivkraft. Har du haft fruktan som drivkraft en gång i livet? Och fruktan som drivkraft kan göra att du över kort tid kan prestera bättre. Men efter ett tag när du har haft fruktan som drivkraft så orkar du inte mer och då kraschar du. Jag tror flera kan känna igen det. Vi kan ta det bara i livet eller du kan ta din relation med Gud. För det kan hända, vet du, att du har tänkt att om inte jag skärper till mig så missar jag Guds kallelse på mitt liv. Och så tänker du att nu måste jag ta tag i det här och be lite mer och fasta lite mer och liksom pressa på lite mer. Så här. Och så tar du ett beslut att jag ska göra detta och så ställer du klockan på morgonen en timme tidigare och tänker att nu ska jag upp och be en timme tidigare. Jag ska ha en ny standard i mitt liv, jag ska få till det så här. Så funkar det 3 dagar, va? Men på 4:e dagen så tänker du, nej, men jag kan ta en halvtimme liksom idag. Och sen så blir det, nej, men jag kan ju ligga i sängen och be liksom. Eller jag ber när jag äter frukost. Någon gjorde det väldigt smart, för han döpte om täcket till bönen och ordet till kudden, va? Och så, eller kudden till ordet, och sen sa han att jag har varit i ordet och bönen hela morgonen. Men poängen är, vad jag vill säga med det är att jag kan få en effekt i ditt liv genom att predika och tala på ett sätt som gör att du känner fruktan. På kort sikt kan det göra ge resultat. Men på lång sikt så kommer fruktan aldrig att hålla. Därför att det bygger inte på en inre drivkraft utan en yttre press. Men Guds kärlek skapar ju en trygghet i ditt inre som gör att du förvandlas. Inte därför att du är pressad till det. Men när du kan slappna av och veta att du är fullständigt älskad och villkorslöst älskad av Gud. Så faller liksom de här prestationerna av. Och då kan det börja komma frukt. Typ frid till exempel. Har du någon gång tänkt på så här, att vi tänker så här ibland? Att vi måste ha mer frid. Har du försökt att ha frid någon gång i livet? Jag säger att jag skulle säga att nu ska jag komma hem till David. Så här. Och när jag kommer hem till dig så måste du ha frid i hemmet. Va? du måste ha ordning och du måste liksom ha fixat till och allting måste funka och sådär. Och så vet du att jag har en väldigt hög standard när jag kommer till dig. Vad som förmodligen kommer hända då, det är att David, han är en väldigt godhjärtad man, va? Så han kommer försöka och se till så att det ser väldigt, väldigt, väldigt prydligt och väldigt fint ut hemma hos honom. Han kommer liksom försöka låtsas att han är väldigt fridfull. För han vet att jag har en förväntan på att det ska vara på ett visst sätt. Problemet är bara att om han lever under en sån förväntan, eller han känner av en förväntan för mig att han ska vara på ett visst sätt, så blir man inte mer fridfull. Har du någon gång mött en människa som du känner förväntar sig att du ska bete dig på ett visst sätt och som inte är nöjd med dig som du är? Hur känns det? Känns det fridfullt? Nej, för du känner att du duger inte som du är, utan du känner att du måste göra någonting för att du ska bli bra nog. Och då kan du inte slappna av, utan vad som händer är att då spänner du dig ännu mer och så blir det bara kramp av alltihop. Men låt säga att du träffar någon som du vet att jag behöver inte liksom låtsas här, va? Jag behöver inte försöka vara någon annan än vad jag är. Jag behöver inte försöka göra det bättre, vara bättre, låtsas, utan jag kan bara vara mig själv. Har du märkt hur mycket man släppnar av då? Då kan man känna ganska mycket frid. Ja, det är precis det som är andens frukt, vet du. Du kan bara leva ut andens frukt i ditt liv om du vet att du är villkorslöst älskad. För det är omöjligt för dig att ha frid med människor om inte du förstår att du har frid med Gud. Och frid med Gud har du redan, säger Bibeln. Men inte alla vet om att de har. Men den friden bygger ju inte på att du har gjort allting rätt, va? Utan bygger på att han först har älskat dig och utgivit sig själv för dig. Och därför har ni frid. Och den friden kan du leva ut, vet du, när du börjar slappna av. Släppa bördorna, släppa pressen, släppa prestationen. Det är en av de roligaste sakerna har jag lärt mig med att predika och liksom stå i tjänst och sådär. Att man bara kliver upp. När jag ska upp och predika så står jag bara upp och är mig själv. Det är väldigt skönt. Förut, vet ni, så tänkte jag att det räcker inte riktigt om jag är mig själv tillsammans med Jesus. Utan jag måste ta med mig min prestation upp på plattformen också. Om jag har bett liksom tillräckligt och fått till det här tillräckligt, då kan det bli bra, va? Exempel, när jag kom till Arjeplog första gången så hade jag kostym på mig. Du såg det? Kära någon, det var 13 år sedan snart. Jesus, tack att du förlåter mig. Men det... Ja, men det är inte fel att ha kostym på sig, så ni får inte missförstå mig nu och bara citera mig. Det är bara att jag är inte en kostymnisse, om man säger så. Va? Jo, okej. Men jag är inte en uppenbarad kostymnisse i alla fall, om man säger så. Och vad jag försökte göra, det var ju det att jag tänkte att ska jag duga som predikant och funka här, så måste jag på något sätt få till det. Så här. Men det blir ju inte bra då när man försöker göra det på det sättet, vet ni. Och Gud blir inte speciellt imponerad av kostym och slips. Sen om det passar dig, så kör på, va. Du kan klä dig hur du vill, nästan. Så länge du inte går naken, hör jag på sig. Men poängen är att det finns liksom en andlig dimension av det här, va. För att Gud vill att vi ska komma till honom medveten om att han älskar oss precis som vi är, precis där vi är, precis just nu. Har ni någon gång upplevt att det är svårt att tro på det? Ja, om inte ni har upplevt det, så ljuger ni för mig. Har ni upplevt att det är svårt att tro på det även om man vet att det är sant ibland? Har ni upplevt någon gång att det är väldigt naturligt i livet när jag har det tufft och försöka hitta någonting att gömma mig bakom? Vet ni varför? Det är därför att om jag inte har någonting att gömma mig bakom, så kommer ju människor och ser mig som jag är. Och jag är väl inte värd att älska för den jag är. Eller hur? För om folk såg hur jag egentligen såg ut och vad jag egentligen var för nisse, så finns det väl ingen som skulle tycka om mig. Och därför så kanske jag ska klä mig i lite kläder, så att människor kan se att jag lever upp till deras förväntningar och att de faktiskt kan älska mig. Men problemet med det är att då älskar de ju inte dig, utan då älskar de ju din förklädnad. Och det blir ganska jobbigt bakom den där masken efter ett tag, för du kommer upptäcka att du beskyddar inte bara dig själv då, utan du stänger människor ute på det sättet då. Faktiskt även många gånger Gud. Men om vi kan släppa det här och säga att det är svårt för mig att tro på att jag är älskad som jag är. Jag bara tänkte att jag ska tala väldigt avskalat och väldigt enkelt. Det är svårt att tro på att man är älskad som man är ibland. Men om jag vågar ta den risken, det gäller ju både med Gud och med relationer. Så här. Jag menar, det vore jättejobbigt om jag skulle behöva leva ett sånt liv att jag låtsas inför min fru liksom. Men undret över alla under är ju att jag har lärt mig att hon älskar mig även om inte jag liksom försöker vara den andra när jag är. Ibland kanske hon skulle hoppas att man skulle göra det lite grann, men det skulle vara lättare för henne att leva då. Men det är en helt annan predikan, håller jag på att säga. Men det vore ju väldigt jobbigt att ta med sig det här in i relationen, för då kan man ju aldrig riktigt på djupet nå varandra, eller hur? Samma sak med Gud. Och därför börja all trygghet, all tjänst, allt det du vill ut i, börja med att du lär dig att komma utan fikonlöven. Lär dig att komma utan kläder och veta att den fullkomliga kärleken kommer alltid driva ut all fruktan. Och jag vet att när jag säger det, jag måste ta det här också innan vi går vidare, så ska vi göra något annat här alldeles strax. Så är det så här, att när jag säger det finns ingen fruktan i kärleken, då är det ju alltid någon som kommer och undrar, ja men hur blir det med Guds fruktan då? För Gud är ju kärlek. Gud är barmhärtig, men Gud är också helig. Gud är nådefull, men Gud är också rättfärdig. Och så blir det ungefär som att man tänker på att det har jag aldrig tänkt på. Men vet du vad problemet är? Gud består inte av en massa teologiska boxar som du balanserar upp mot varandra. Har ni tänkt på att vi ofta gör så med Gud när vi talar om Guds karaktär? Jag tycker det är så roligt när jag hör människor undervisa om Guds karaktär ibland. För att då säger, idag ska vi tala om Guds karaktär, del 1. Gud är kärlek. Del 2. Gud är helig. Del 3. Gud är barmhärtig. Del 4. Och så tänker man att det här är olika, liksom, det är olika delar av Guds karaktär. Men Gud, vet du, är ju inte en IKEA-möbel. Amen. Det håller jag med om. Gud är ju inte en byrålåda. Det vill säga, om Gud är kärlek, så kan ju inte hans helighet och hans rättfärdighet stå i motsats till hans kärlek, för då är ju Gud schizofren. Hallå? Vi har ett hjärnspöke ibland, vet ni. Och det är ju den här schizofrene guden som många har fått med sig för att de har vuxit upp i en dysfunktionell familj. Och jag talar i det här av egen erfarenhet. Därför att du har vuxit upp, och man har vuxit upp med människor som å ena sidan, när du kommer, säger jag älskar dig, ger dig kärlek, vill dig väl. Men sen finns det en annan mörkare sida av den här personen. Ibland så möter du kärlek och ibland så möter du breda. Ibland så möter du uppmuntran.
Jag måste lägga in en liten passus. Min stora kärlek
Ja. Jag håller inte med dig om det då.
Jag håller inte med mig.
Nej. Det är helt okej. Okay. Det är helt okej. Okay. Mm. Men ja. Men du, eller gå ut och ta en kopp kaffe innan. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, absolut. Men gå ut och ta en kopp kaffe eller gå ut och sätt dig. Det är helt okej, vet du. Tack själv, vad kul att du var med här, vet du. Och sådär. Men i alla fall så lever många människor med den här schizofrena bilden av Gud. Så när vi talar om Guds kärlek, det är ja. När vi talar om Gud så finns liksom den här bejakande, accepterande, kärleksfulla sidan av Gud. Det är någonting. Men någonstans i bakhuvudet så ligger den här andra, mörkare sidan av Gud på något sätt också. Där jag känner att jag kan inte vara riktigt säker på att jag är riktigt accepterad. Och så kallar vi det gudsfruktan. Och så tänker vi att jag måste balansera Guds kärlek. Jag måste balansera den här liksom villkorslösa kärleken mot en annan sida av Gud på något sätt. Och jag fattar inte hur det här funkar riktigt. För å ena sidan så står jag och hör, så sitter jag och hör att Gud är kärlek. Va? Eller jag upplever det. Men å andra sidan så är det som att det finns en annan sida av Gud som hotar och förkastar mig. Men Guds fruktan har ingenting med rädsla att göra. Utan Guds fruktan har med tillbedjan att göra. Vilket betyder att Gud är värdig vår respekt därför att han är så stor. Men han blir ju inte mindre värdig vår respekt av att vi ser hur stor hans kärlek är, utan vad som händer när vi ser hans stora kärlek, det är att vi får mer respekt. Det är ju därför som föräldrar som ger mycket kärlek till sina barn alltid får stor respekt tillbaka på sikt. Inte alltid direkt, utan ibland så känns det inte som att man får så mycket respekt tillbaka som förälder. Men på sikt så föder alltid kärlek, respekt tillbaka. Och det gör att man kan, att det blir en trygghet i relationen. Det är samma sak med Gud. Att ju mer du lär känna Guds kärlek, ju större kommer Gud och bli för dig. Och ju mer kommer du och vilja falla ner och tillbe. Alltså Guds fruktan har att göra med tillbedjan. En gudfruktig människa är en tillbedjande människa. Och vi kan stå och tala till människor hur mycket som helst om att du måste tillbe Gud. Och jag kan ju försöka säga till dig att du ska tillbe Gud för att du ska. Problemet är ju bara att det blir ingen äkta tillbedjan, utan det är ju vad Bibeln kallar och ta Herrens namn. Att missbruka Herrens namn. Därför att jag tillber inte utifrån att det är ett gensvar på Guds storhet. Utan jag tillber av plikt. Men Gud vill ju inte att du ska stå och tillbe av plikt. Utan tillbedjan är ett gensvar på vem Gud är. Och ju mer du ser Guds villkorslösa kärlek, ju mer kommer du att tillbe honom. Och ju mer kommer du leva ett helgat liv. För vi läser, vi älskar för att han först har älskat oss. Och jag kände på något sätt den här första kvällen i det här, att jag vill att det här ska ligga som en grund. Och jag bara kände att även om ni har hört det här många gånger och det har talats ut och du har liksom hört det här många gånger, så kände jag ändå att det var jätteviktigt att bara lyfta det här igen. Just för att speciellt när vi går in mer i morgondagen och det blir mer olika typer utav praktik och grejer och så här, va? Så funkar det ju inte att man kommer inför det här med liksom en prestation. För då kommer du slå knut på dig själv. Du vet, när vi ska tala om att höra Gud och du kommer få sitta ner och höra Gud imorgon, så kan du antingen tänka, jag är dålig på att höra Gud och det går inte. Eller så kan du tänka, det här med Gud, det är min pappa. Och det är min pappas ansvar att tala så att jag förstår. Jag sa det till en kvinna igår, hon ville jag skulle hjälpa henne med drömtydning. Så hon kom fram igår i Göteborg, vet ni där, och så ville hon veta, vad betyder den här drömmen? Och hon sa, jag fattar inte. Och då sa jag, nej, men det gör inte jag heller. Men du vet, det är inte ditt ansvar att lyssna så att du förstår. Gud är din pappa. Jag menar, inte kan Nomi, liksom min dotter som är 2, jag kan ju inte tala till henne på samma sätt som jag talar till Linda och förvänta mig att hon ska fatta. Det är mitt ansvar som pappa att kommunicera så att hon förstår. Eller hur? Det är samma sak med Gud. Vi tänker att Gud gör det svårt för oss. Han medvetet talar så att inte vi ska fatta, så att vi kan ägna resten av livet och försöka förstå någonting. Men jag brukar säga till Gud, om jag får en dröm som jag upplever är profetisk och jag inte fattar, jag säger, men Gud, du, jag fattar inte det här. Du får tala tydligare. Ja, du sa A och jag begriper ingenting av detta. Så du måste säga B också. Gud är inte religiös, vet du. Och därför är det så att när det här med att Gud är kärlek och att Gud vill dig väl och att Gud är på din sida genomsyra ditt liv med Gud, så försvinner fruktan. Och när fruktan försvinner så blir det mycket lättare att leva. För då finns ingen prestation, vet du. Utan då finns bara ett sånt flöde ifrån den helige ande. Jag tyckte det här varit så häftigt. Ni vet, jag var nyss i Stockholm, jag hade varit i Västerås och predikat, och så på stannade jag till på Korskyrkan i Stockholm. Det är en god vän till mig som är pastor där, på vägen hem. Och så tänkte jag att jag ska vara i stan, dricka mitt kaffe och sen så tar jag tåget ut till station eller till flygplatsen på kvällen. Och jag vill inte träffa någon nu, jag vill inte prata med någon, för jag har hållit igång hela helgen. Jag vill vara själv, jag vill sitta här och meditera på Espresso House med min kaffemocka. Men så talar Gud till mig och säger så här: åk in till Kungsängens station. Nej, så jag, det vill jag inte. Åk in till Kungsängens station. För att när du åker in till Kungsängens station så finns det någon där som du ska betjäna. Och jag sa, men Gud, i Kungsängen, det finns ju så många i Kungsängen som håller på med hela. Nu kan du inte ta någon annan istället. Kan inte jag bara få sitta här med mitt kaffe? Jag har predikat nu hela helgen och håller på. Men han gav sig inte, utan jag fick ju åka in till Kungsängens station. Och så står jag där. Och så var det ingen där. Och så väntar jag 5 minuter och så kommer det ingen. Jag väntar 10 minuter och så kommer det ingen. Jag väntar 15 minuter och då kommer det någon. Och då tänker du, det är inte konstigt, det är ju pendeltågstationen. Det är klart, om du väntar tillräckligt länge så kommer ju alltid någon. Men helt plötsligt så kommer då en kvinna gående där, och jag bara vet att det är henne jag ska prata med. Jag har inte träffat henne på över 10 år. Och så säger hon där, du, vad bra att du är. För du är ju, hör och häpna, sa hon, sa så här, att jag var en av hennes favoritpredikanter. Hur kan du vara här nu? Du har förstås inte tid för mig. Jag sa, nej, men jag kan väl avvara 1 minut eller 2. Jag ska vänta på att min vän kommer och hämtar mig och kör mig ut i flyget. Så följ med mig till kaféet, så tar vi en kaffe så kan vi prata lite grann. Och så börjar hon bara dela sin story. Och så får jag bara bekänna henne rätt in i livet där. Bara så. Jag hade kunnat sitta på tåget om jag hade varit väldigt så här bunden av fruktan och prestation och tänka, okej, jag ska möta någon inne på station. Vad vill du säga, Gud? Du måste ge mig någonting för det här måste bli bra. Jesus, kom, ge mig någonting, hjälp mig. Och sådär. Men det hade ju inte hjälpt mig, utan jag hade bara blivit mer stressad. Utan jag tänker, jag sitter där, va? Har han sänt mig hit så får han väl ge mig det jag ska säga också. Har han kallat mig så får han också ge mig det. Annars får han skylla sig själv. För det här var hans idé och inte min. Jag sa ju nej flera gånger, men han envisade sig i alla fall. Och så ledde det här till att den här kvinnan fick ett gudsmöte så här bara. Samtidigt som jag drog min, den sista liksom klunken på mitt kaffe i kafeterian. Och du måste på något sätt landa i den här enkelheten, vet du. Både i ditt eget helande och i hur Gud ska använda dig. Så vi tackar dig just nu, Fader, för din nåd och din närvaro. Vi tackar dig för att du är här och för att du vill betjäna in i våra liv just nu. Att du vill bara tala till oss och göra någonting här. Vi prisar dig för att du är... Att du kommer och att du flödar just nu. Vi tackar dig, Fader, för att du betjänar in i våra liv just nu. Och att du ger oss någonting här, Fader. Tack för din nåd. Tack för din kraft just nu. Tack för din smörjelse. Vi ber dig att du ska bara fortsätta och ge oss det som vi behöver just nu. I namnet Jesus. I namnet Jesus. Tack helige Ande att du är här. Kommer snart ha tid till förbön och tid till lite fika här. Men jag skulle bara vilja göra en sak här ikväll i all enkelhet innan vi ber. Och det är att jag vet inte, jag hoppas att ni har antingen, höll jag på att säga, papper med er eller mobil. Det brukar vara mest mobil nu man använder kanske. Och så kanske vi alldeles strax ska få lite mer av den här lugna musiken här. Så får ni jättegärna bara sprida ut det lite grann här i salen. Och så vill jag att du liksom tar det här bibelordet att det finns ingen fruktan. Det här vi har läst, va? Gud, kärleken består inte i att vi har älskat Gud utan i att han har älskat oss och sett sin son till försoning för våra synder. Gud är kärlek. Och den som förblir i kärleken förblir i Gud. I detta har kärleken nått sitt mål hos oss, så att vi är fria på domens dag. Till sådan han är, sådan är också vi i den här världen. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Till den som är rädd är inte fullkomnad i kärlek. Fruktan har ju samman med straff, läste vi. Men vi älskar för att han först har älskat oss. Vet du? Det är ju första Johannes 4 som vi läser. Vi tar de här verserna lite grann. Och så ber ni den här tanken att Gud älskar mig fullkomligt. Och Gud, vad vill du säga till mig just nu? Och så ber du Gud ge dig en personlig kärlekshälsning. Eller skulle jag säga en kärleksbrevet hälsning. Där du låter honom bara tala sin kärlek in i ditt liv på ett personligt sätt. Och så skriver du ner det. Jag kommer inte be dig läsa upp det. Jag kommer inte, det här är inget prov på något sätt, va? Utan det här är bara någonting som Gud ger. Om du aldrig har hört Gud tala eller du tycker det är jättejobbigt när jag säger att vi ska göra sådana här övningar, så är det helt okej, okay, för du är älskad och omsluten precis som du är. Om inte du får tag på någonting eller du hör någonting, bara sitt med den här versen och fundera, vad betyder det för dig? Kärleken består inte i att vi har älskat Gud utan att Gud har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Ibland, vet du, när vi har svårt att höra Gud, svårt att lyssna in själva, så kan det vara jättegott att bara gå tillbaka till ett bibelord och bara sitta och fundera över det. Och så bara skriver du ner de här tankarna du kan få. Vad betyder detta för dig? Lyssna in, vad känner du? Vad upplever du? Kanske du får någon syn. Kanske du får något tilltal. Kanske du får någon bild. Men det är inte tanken nu att det ska vara någonting som du ger till någon annan. Utan tanken är att Gud ska få tala det här in i ditt liv. Det kan hända att du har haft det jättetufft och du bara behöver en uppmuntran in i ditt liv. Och vi kommer be för dig sen. Jag kommer be för dig. Men jag vill att vi bara tar en 10-15 minuter. Va? Och så gör vi det här. Och så skriver du ner detta. Och så får du bara leva under det här, i det här nu under en tid. Låt Gud betjäna dig. Förstår ni hur jag... Vad jag försöker... Ja. Och är inte ni vana vid det här, så bara sitt och njut och vet att Gud älskar dig. Precis här finns papper och penna om ni behöver. Bara sitt och ta emot. För att det här är för er som har varit med på helande helgerna, så vet ni att då har det varit mycket fokus på att vi kommer att betjäna som förebilder. Jag tror på det. Vi gör fortfarande sådana helger ibland. Men det finns också något oerhört värdefullt. Det är bara att uppleva hur Gud möter mig personligt. Va? Och så bara tar du det här, vet du, och så låter du Gud tala till dig. Det är så här som jag har kommit ut i tjänst. Va? Det är så här jag gör när jag behöver uppmuntran. Det är så här jag gör när jag vill liksom få tag på någonting och predika. Att jag sitter ner och bara liksom mediterar över Guds kärlek. Och så skriver jag ner det jag får från Herren. Ta det in så. Så vi gör det helt enkelt här. Och så om en typ 10 minuter, en kvart, så kommer jag att bjuda in till förbönerna.